Hej och välkomna till Hästvispodden där vi idag ska prata om sura hästar. Och det ska ju bli spännande, eller hur Hanna?
Mm, väldigt.
Ett litet jätteämne för oss också.
Ja, precis.
Så vi ska prata lite om framförallt öron och vad det kan betyda när hästar har olika ansiktsuttryck och hur vi kan hjälpa dem till att inte ha den typen av känslor som det sannolikt är förknippat med att ha sådana öron. Jag gjorde en posta för ett tag sedan där jag visade lite av Zätas, min Adennes, olika ansiktsuttryck, både öron och näsborrar, och fick mycket reaktioner på det eftersom, ja men öron är ju ändå någonting som vi pratar ganska mycket om när det gäller hästar, och vissa säger ju att så där kan det vara, det är ingen fara, och vissa säger annorlunda, och det tänkte vi ju prata lite om. Vi har åsikter.
Ja, precis. Verkligen.
Men innan dess, hur är läget och vad händer hos dig och hästarna?
Jo, men det är bra. Det är äntligen vår, vilket känns otroligt skönt. Jag känner mig ganska utbränd efter den här vintern. Men vi hästarna tror jag också tycker att det är väldigt skönt att slippa vintern. De är liksom helt rullade varje dag, så de verkar ha det härligt i hagen. Vi håller på just nu med Buffalo och tränar att ta på benen, för att vi hade veterinären ute och kollade på henne och det gick inte alls bra. Hon tyckte inte alls om att han skulle. Han hade helt fel energi, tyckte hon. Mm. Så hon liksom men typ verkligen kickade mot honom. Så nu håller vi på att träna på det, att man ska kunna ta på hela benen utan att hon ska liksom rycka upp dem så fort man närmar sig. Ja, så det är mesta det vi håller på med just nu. Hur är det hos er?
Jo, men här har vi också hästar som rullar av sig vinterpäls och röjer. Så det var ju en helt sjuk, vi pratar ju alltid om vädret, men vi är ju ändå svenskar, vi får ändå liksom ha tålamod om att alltså, vi gör det.
Också efter den här vintern känns som att liksom alla är liksom på bristningsgränsen.
Men vi hade ju också en helt galen vecka där vi gick från att en dag så var det snö och runt noll uppenbarligen. Och sen två dagar senare så var det 16 grader och igår var det så här 19 grader. Man bara såhär, okej. Så alla varmbloden, eller alla som inte är kallblod, bara fällde all sin päls på den process på de dagarna. Men kallbloden fällde inte alls lika snabbt, så att de är fortfarande varma stackarna. Golden har vi klippt, så han är inte så varm. Men så tänkte jag att jag klipper Zäta också, hon borde väl inte ha några problem med det. Men jag tyckte det var jätteobehagligt med den här klippmaskinen. Oj. Och då hade jag ändå köpt en sån här, alltså jag har dels en riktig sån som är ganska bred med liksom ett brett skär och som går på el, som jag klipper Golden med för att han har lärt sig att det är okej. Men med Zäta tänkte jag att om jag köper en sån här liten som är typ för människofrisyrhår på Biltema för typ några hundra, och bara man kan ha som batteri liksom. Men bara jag höll den i andra handen och satte igång den, inte ljudet var inte så farligt, men vibrationen. Så att, liksom, att jag ens liksom, höll den i ena handen och höll på henne med andra handen, då liksom, så hoppar hon till. Man bara, jaha.
Oj.
Det här var inte...
Vad obehagligt.
Ja. Och hon fällde ändå ganska snabbt, så vi har istället postat henne mycket. Men de blir ju kliiga när de fäller och så.
Mm, verkligen.
Men sen har jag också landat i en sak som var en ganska skön insikt. Att jag har ju rätt så många hästar då. Det är man ju sju. Och jag har ju inte så mycket ork att stå och träna med dem nu för tiden. Och så har jag ju såklart massa saker som jag skulle vilja att mina hästar kan. Men det är ju ganska mycket att hålla igång liksom, träning på så många hästar. Särskilt när jag inte kan göra så mycket. Och då... slog det mig bara att, men Susanna, alla hästar behöver faktiskt inte kunna allting. Utan lite utifrån liksom vad de behöver, precis som jag pratade om i tidigare avsnitt. Alltså, alla kan väl i princip det de måste kunna. Men sen så finns ju det här liksom, finliret, det roliga och det man som kanske vill sätta ihop till att kunna göra lite mer regelrätt träning, så som liksom, traditionell träning ser ut. Och om jag då tänker att alla hästar ska kunna targets på alla kroppsdelar och de ska kunna signaler för alla olika typer av rörelse. Det blir liksom ett ganska överväldigande projekt. Så det bara slog mig att, ja men vänta nu här. Ja men en häst som, om man Golden och Epona till exempel, de har båda rätt mycket problem i kroppen. De kommer inte ridas igen, mer än att eventuellt någon sitter på dem någon gång. Ja men då kanske vi lägger ner projekten av att liksom förfina den typen av hjälper. Och så lägger vi det krutet på Sky och Tuva och Zäta som kommer vara sannolikt ridhästar till exempel. Och det kändes så väldigt skönt att så här, just det, jag behöver inte, alla hästarna behöver inte kunna allt. De behöver kunna liksom vissa specifika saker för att fixa sin vardag. Och sen är det okej, okay? sen behöver de inte det. Bara, nej just det,
nej.
Jag har ju en liten tendens att bara vilja att alla ska kunna allt.
Ja, det är ju på ett sätt begripligt. Men mina hästar kan verkligen också helt olika saker för att de har behövt så olika saker och haft lätt för så himla olika saker. Men det börjar ju mer man tränar med nya hästar och flera hästar, så är det ju så. Det hade verkligen varit bra att ha typ ett system, känner jag nu.
Ja, det blir ju väldigt vilka hoppigt.
Saker, liksom. Ja, men så här, vilka saker kan vilken häst... Ja. Alltså så här, och så här, de kan ju flytta rumporna, men det är inlärt på olika sätt på typ alla hästar. Och
Jo, för att de lär ju sig också. Jag har ju stått och tragglat ett visst sätt på en viss häst och tänkt så här... Gud, det här sättet att lära in detta på funkar inte. Och sen har jag sett på en annan häst och den fattade direkt. Man bara, Så det är också den, som du säger, de kommer ju från olika... man har lärt in det på olika sätt.
Precis.
Och sen kommer jag på att det är också en fördel att inte alla mina hästar kan allting. För lite då så är det ju någon medlem som ber om en video på någonting som jag ännu inte har video på. Och då vill jag ju hellre visa dem det på en häst som inte kunde det. För jag vill liksom ta med dem på hela processen. Så att det är också ett sätt för mig att säga, just det, så det är bra att de inte kan.
Eller hur? jättebra.
Okej, men sura hästar då? Vad är en sur häst, Hanna?
Ja du, vart ska man börja där då? med att beskriva hästar, hur de är. Och sådär. Men jag tänker det som startade var väl att du visade bild på just det där öronen bak på Zäta. Och det är väl vad många tänker liksom. En sur häst är en häst som har liksom strukna öron bakåt. Och sen så kanske man inte tänker så jättemycket mer typ.
Eller hur? Och också en av de första sakerna som vi ofta får lära oss om hästspråk är ju just hästas öron. Det är ju en ganska enkel sak att se. Man kan se rätt så lätt, har de öronen framåt eller åt sidan eller bakåt så. Den är ju ganska lätt att lägga märke till. Och sen kommer ju liksom nästa nivå av det då. Dels är det så här, vet vi vad det betyder när en häst har öronen bakåt? Och det kan vi ju såklart aldrig riktigt veta, men vi kan få ledtrådar till det genom att titta på öronen i kombination med resten av kroppen och vad det är för situation. Så vår gemensamma lärare Carolina använder uttrycket känsloledtrådar, att vi kan få ledtrådar genom vad hästen gör och hur den ser ut till hur den känner. Men just att verkligen förstå att vi får ta det som ledtrådar, vi vet ju inte. Men vi kan gissa och så kan vi ha det som hypotes och så göra vissa förändringar och se om det verkar ändra sig för hästen i hur den har sina öron och sannolikt hur den då känner för situationen. Men det som är lite intressant är ju att de här liksom öronen är ju också någonting som olika hästmänniskor och också olika tränare har olika åsikter om, huruvida det är något som man ska bry sig om eller inte.
Verkligen.
Vad tänker du där?
Nej, men jag tänker att man ska bry sig om allt som hästarna försöker kommunicera. Eller jag liksom, för mig är det ju jätteviktigt med all sorts uttryck liksom, som hästarna gör. För att det är det enda sättet de har möjligt att kommunicera med oss. Och berätta om någonting inte känns bra. Liksom. Men då, jag skulle säga att det är ju inte bara öronen.
Nej.
Där, utan det handlar ju om väldigt mycket mer. Och jag tycker nu när man väl har börjat titta på andra saker än öronen så är det väldigt svårt att liksom inte se att mycket saker händer samtidigt. i övriga liksom ansiktet och kroppen och sådär.
Eller hur?
Men för mig och i min träning och samvaro med hästarna så är ju det jätteviktigt.
Mm.
För att jag vill ju att hästarna ska liksom trivas och må bra och vara, känna att det är lika härligt att umgås med mig som jag tycker att det är att umgås med dem.
Mm. För det är ju så att, precis som du är inne på, alltså, vad hästen gör med sin kropp är ju hur den berättar för oss och andra hästar hur den upplever det som den just nu är med om. Och när man ser öron som är bakåt strukna, eller liksom, de behöver inte vara strukna utan de kan vara liksom spända bakåt, vinklade bakåt, så ger det ju oss en indikation om att det är någonting här som pågår som antingen hästen är kanske osäker inför, eller att den kanske är frustrerad, eller att den är arg. Och igen, vi vet inte, men vi kanske får ha det som någon form av någonting här är lite off. Och men det första som jag tänker om det, om man har en häst som har öron som är på det här sättet lite då, så det första är ju så här, att säga till personen att vad bra att du har lagt märke till det. Och att
verkligen.
Du tycker att det här är en grej. För att det är många som hade bara så här, ja, så där är den här hästen. Och då hade man ju så lätt missat att nej, alltså det är samma sak som en människa som skulle gå runt och se sur då, i någon situationstecken ut hela tiden. Ja, den kanske har gjort det så länge så att man liksom tycker att man är en sur person. Men det kommer ju någonstans ifrån att den har ont eller den har varit med om någonting jobbigt eller den litar inte på andra människor och vill vara avvisande av den anledningen eller vad det nu kan vara. Så att det är ju liksom inte ett default mode som vi föds med. Så.
Nej, precis. Och sen, alltså, det är svårt att säga saker ju om människors uttryck också, därför att det är ju samma sak där. Så här, man kommer aldrig vara i en annan individ, så vad den exakt känner ihop med sitt ansiktsuttryck kan vi ju aldrig liksom riktigt heller säga eller så. Alltså, man kan ju alltid där också bara gissa, och jag menar där har man också ofta fel. Men jag brukar tänka att typ så här, hur ser hästarna ut när de liksom har det bra, när de gör saker som man tänker att de gillar och uppskattar och som de väljer att liksom, ja, göra mer av, typ så klia med sina kompisar, äta mat, liksom sådana grejer. Vad har de för uttryck då?
Precis, då får man någon form av liksom den här hästens neutralläge så att säga.
Ja, precis.
Och sen, jag vet inte riktigt om det är så här, men jag tycker mig se att om man tränar en häst på det mer traditionella sättet med tryck och eftergift och man till exempel rider den på ett sätt som den inte är bekväm med och man ser liksom de olika ögonblicksbilderna, då har ju, av typ hästar som inte har det bra, då har de ju också öronen lite bakåtvinklade. Men sen om vi tar den belöningsbaserade världen och när man börjar träna med matbelöningar, så är det ju också nästan ännu mer vanligt att hästarna har öronen bakåt och kanske på ett lite annat sätt. Och det är ju också någonting som olika tränare och olika personer tycker är mer eller mindre problematiskt. Och i Sverige har vi ju kommit överlag väldigt långt där. Alltså vi är jätteduktiga på belöningsbaserad träning jämfört med liksom internationellt och börja prata om detaljer som inte pratas om så mycket. Men så som du och jag tränar så är det ju, om vi ser öron som är på det sättet i kombination med alla de här andra ansikts- och kroppsuttrycken, då tar vi ju det som feedback på att någonting i den här situationen verkar inte den här hästen trivas med. Nu behöver vi göra om planen liksom, eller träna om
verkligen.
Det här.
Men jag tänker med liksom, alltså traditionellt och i annan träning så kan ju hästarna också se väldigt spända ut liksom i ansiktet, öronen och sånt, utan att man för den saken skulle bry sig om det överhuvudtaget.
Ja.
Och liksom piskade svansar och allt möjligt. Så det händer ju liksom inte bara heller i den belöningsbaserade träningen. För jag tycker också att det liksom blir som någon sorts ibland diskussion om att hästarna blir så liksom sura typ av att när man tränar med mat. Men om man faktiskt kollar på hur det ser ut när hästar rids och så vidare, så ser det inte alltid så trevligt ut för dem heller. Bara att så här, då är de ju kontrollerade av, alltså det blir en annan sorts liksom frustration där. För
precis.
Likadant Ja.
Jag tror att det är det som gör, om vi går tillbaka till det här då, att liksom just öron är något som är så himla basalt i vår medvetenhet om hur hästen känner, så tror jag det är liksom just att de klickertränade hästarnas öron när de är frustrerade ser ut lite på ett annat sätt än ridhästsöronen när en ridhäst inte rids så bra. Och att människor inte förstår, till exempel gemene man inte förstår vad en piskande svans betyder. Eller hur ögon och kinder och mule ser ut när det finns spänning eller smärta. Och då är det liksom bara de där öronen som så lätt, då tänker de så, men den lyssnar bak på ryttaren. Den är koncentrerad. Medan de liksom klickar hästarna. Blir det en annan sak, för att öronen ser kanske lite annorlunda ut och då hänger man upp sig på just den. Men det kan ju absolut vara frustration i den klickertränade världen, för att det är också en sak som är så viktig att ta med sig, att om man börjar träna med mat och inte tar hjälp av en tränare och inte har någon form av liksom system som får hästen att kunna förstå när kan jag få den här maten, när kan jag inte få den här maten, då dyker det ju i princip alltid upp någon form av anspänning eller frustration från hästens håll. För helt plötsligt så öppnade sig en värld där den skulle kunna få mat. Men exakt, den har inte förstått, vad måste jag göra då för att få den här maten. Det är inte konstigt att man blir spänd eller frustrerad då.
Nej, men jag tycker att det är faktiskt, jag och Carolina pratade om det här, att just så här med utsläckning, för det är ju det man kallar det när liksom, ja men det är väl ofta det som händer när frustration liksom uppstår, att man får sådana utsläckningskaskader på något beteende liksom, kan hända. Men att just att utsläckning och frustration finns ju också liksom i den negativa förstärkningen. Bara att där går det ju ganska mycket ut på att hästen ska vänta in. Alltså den blir mer passiv där i på något sätt.
Mm.
Men liksom lika mycket som att den kan missförstå med positiv förstärkning, lika mycket missförstår den ju med negativ förstärkning. Så att det borde liksom hända samma sak inuti hästen av att så här inte förstå.
Precis.
Men det blir ju helt olika sätt att hantera det. För på det ena sättet ska den liksom hela tiden lista ut hur ska jag kunna få någonting. Och i det andra är det så, hur ska jag kunna bli av med någonting. Mm. Så hur man hanterar det där är ju helt olika.
Precis, då. Och det borde ju också leda till lite olika typer av uttryck. Om vi tänker att det här passiva avvaktande, jag vill inte få mer straff, vänder sig sannolikt mer inåt, och då syns det inte riktigt lika väl på den typen av häst. Men precis som du säger nu, på de här belöningsbaserade hästarna som är liksom så här, ja men det uppmuntras att delta och att uttrycka sig, och de vet att de inte blir straffade för att uttrycka sig, så kanske det syns på ett annat sätt.
Ja.
Absolut.
Ja, men jag undrar, ska vi liksom prata om vad vi mer ser på typ en sur häst än bara öronen?
Ja, absolut. Det kan vi göra. Om vi tar det från framifrån och bak då, så hur hästen har sin mule, om den är spänd, om underläppen är spänd så den blir lite sådär konformad. Om nosborrarna, mulborrarna är liksom vidgade, eller man ser kanten, man kan se kindmusklerna.
Ja, det är som att den drar upp lite nästan hela
nästan
näsan.
Ja, precis. Och, allt blir bara liksom lite som vi skulle äta en citron typ. Bara, så. Och ögonform kan man väl också se lite. Och sen så den allmänna spänningsgraden i hästen och hållningen. Ibland får de ju också en lite mer så här, på samma sätt som om de får, alltså om de är lite rädda eller lite så skeptiska inför någonting, att de liksom biffar upp sig liksom. Och så såklart då den eventuellt syschande svansen och eventuellt liksom skrapande hov, beroende på vad de gör, kan ju komma halsskakningar, eller bara säga hals, vad heter det, när de snakar halsen sådär, kast, halskast.
Ja, precis.
Också. Ta maten hårt. Om man äter mat, om man handmatar, att de liksom biter till så. Har jag missat något?
Ja, men aj, det låter väl bra. Men jag tänker också typ att de har, så också kan ha liksom lite näsan typ framåt. Att man är lite, ja men sådär, så drakig eller lite ormig typ. Mula liksom lite fram också.
För att,
om du förstår.
Ja, men att, för att hålla fram den mot människan liksom.
Ja, precis. Men annars så är det väl generellt väldigt spänt liksom.
Och innan vi väl liksom, om vi stannar vid det, så jag tänker mig att de flesta som lyssnar har sett en häst eller sin häst ha ett eller flera av de här uttrycken, och förhoppningsvis så kanske man går och tittar ännu mer efter de uttrycken nu. Så säg att man står där med sin häst då, och så ser man så här, shit, så här ser ju min häst ut. Så nu kan vi då gissa att den upplever någonting som inte är så härligt. Vad är din så här go-to-grej när, om du märker att en häst har något av detta?
Alltså, det är ju att försöka hitta ett ställe där den inte ser ut så.
Nej.
För det är svårt att ändra kanske prick i liksom stunden, om man märker att oj, nu har vi det här uttrycket hela tiden. Det är svårt att liksom bara så ändra om det i själva grejen man håller på med, utan att då istället liksom backa eller gå till en annan, helt annan situation och se vart har jag inte det här uttrycket liksom i hästen. Och sen så börja om därifrån.
Det är verkligen någonting som vi har varit inne på innan också, hur ofta vi nu för tiden gör om träningsplanen. För innan jag tränade så här, så var jag så himla rigid i att nu har jag bestämt att vi ska göra så här. Så nu ska vi minsann göra så här, oavsett om det bara går jättedåligt, så tänker jag inte ändra planen. Medan nu för tiden så är det så här, jaha, det här behövde vi göra enklare, det här behövde vi göra tydligare. Det pågår ju hela tiden.
Ja, verkligen. Jag har ju haft som plan att ha det här Instagram-kontot med Buffalo, men det har liksom kommit av sig lite för att hon har haft ont i en hov och sånt. Men nu har jag ändå börjat spela in lite, så jag ska lägga upp. Men då spelade in en video som var ganska lång, just för att hon är ju rädd om fötterna bak. Och sen så, bara med att så här, hur man ändrar planen, för då hade jag liksom en sorts mat som är, den är inte så jättegod, men den är helt okej god. Men bara att det blir ju mycket att gå och belöna. Och då blev det liksom att det blev så fullt i munnen så hon liksom kunde inte äta mer. Så då gick och hämtade lite morötter. Och så gav jag några morötter i hinken. Och sen så började jag liksom gå bak mot hennes ben, och hon börjar lyfta det, och det tänkte jag så, men hon kommer sätta ner, alltså för vi tränar nu på att hon bara ska ha ner hovarna liksom. Och då började hon med att lyfta det, och sen liksom fortsatte hon med att backa, och då var jag liksom lite långsam med att fatta att så här, alltså för det kan ju vara både att hon är att hon backar för att liksom undvika mig, vilket det inte upplevdes som, för hon lyfte liksom inte så där högt. Och då var det bara så, jaha, hon, alltså, ja, hon följer efter mig bak nu för att jag har nu morötter i väskan istället. Så att så här, hon fattar inte att hon ska äta ur hinken.
Nej.
Så jag tycker att det är så uppenbart liksom, för alla andra äter ur hinken. Jag äter ju hink väldigt mycket. Men att så här, morötter var tydligen, liksom, nu var det lite för gott. Så då fick jag bara så här, okej, det var därför det backade, gå tillbaka. Och sen slänga i bara mer morötter i hinken så att hon kunde stå där och tugga morötter liksom. Och då stod hon ju still och utan att lyfta på benet och allting. Men bara liksom, att jag trodde att hon liksom blev först så jättesur över att, att det var så här, lyfta benet och backa undan, att det liksom plötsligt blev jobbigt, tills att bara, aha, för att jag har morötter nu. Man är bara, så fick jag bara så, okej, då får vi bara slänga i. Men det var jag menar med att så här, ändra på planen. Det är bara att jag fick ett helt liksom annat svar än vad jag hade tänkt mig. För jag tänkte att hon skulle snarare stå kvar vid hinken, eftersom att hon fick godare mat. Men då blev det som mer svårare att stå kvar vid hinken.
Ja, och den planomställningen är ju så bra och viktig att ha, och jag tänker att den är viktig att vi pratar om också, så att, för att annars är det ju så här lätt kanske att man har med sig i sin historik att det är dåligt att ändra planen, medan jag tycker att det är liksom en väldigt smart sak som tyder på att man är flexibel i att möta hästen där hästen är, och sig själv där man själv är, och behöver göra om det. Jag hade en sån epiphany när jag nyss hade börjat träna belöningsbaserat och såklart gjorde jag jättemånga olika saker som inte var toppen. Till exempel att jag tränade på henne med pellets, vilket hon på den tiden liksom var helt hysteriskt glad i. Så hon såg ju definitivt ut på alla de här sätten som vi nu har beskrivit. Och det tror jag inte ens att jag hann med att se. Men däremot så märkte jag ju att hon tog maten väldigt hårt. Så. Och så började jag nog notera sen att så fort vi gör någonting sen i rörelse så ser hon verkligen väldigt sur ut. Och så tänkte jag, betyder det då att jag måste mata hela tiden för att hon ska vara nöjd? Men så var jag på en helgkurs hos Carolina, och det här var ju på den tiden som jag faktiskt fortfarande åkte dit och fick gå på kurser innan covid och allt. Då gjorde vi en så kallad hinderbana på kursen hos henne, där hästen som vi tränade med hade liksom tre olika stationer. Ja, en kanske som var ryggning och en som var gå på en pall och vad det nu var. Och sen däremellan så hade man bara transportsträckor där man inte matade. Och så kom jag hem sen och testade det här med Epona och hade en target i handen emellan stationerna när vi gick för att hon skulle fatta vad det var som skulle hända däremellan. Och det var verkligen som att ändra hennes uttryck, så här, som att trycka på en knapp typ. Att så här, hon bara, från att ha varit jättefrustrerad till att vara så här, aha, jag vet vad jag ska göra nu. Och då slog det mig verkligen att okej, frustration behöver inte alltid vara ge mig mat mer snabbare alltid. Utan det kan vara så här, jag vet inte vad du vill att jag ska göra. Kan du göra det tydligare? Är du snäll?
Ja, men bara, det är verkligen min upplevelse att det är väldigt ofta just att så att de bara inte fattar vad det är man frågar. Precis. Liksom.
Och om vi då har signaler som går genom vår mänskliga kropp genom att vi kanske står på ett visst sätt eller vi säger en viss sak eller vi så är vi ju tyvärr jätteinkonsekventa och gör på massa olika sätt. Och då är det inte konstigt att hästen så här inte fattar vad det är som är rätt svar, och då blir den såklart mer frustrerad och mer spänd. Så då brukar vi också, jag antar att du också gör det, så säger vi, brukar vi rekommendera att man i så fall gör någonting, någon övning som är med någon form av miljösignal, alltså någonting som är väldigt tydligt och konsekvent och där hästen kan säga, okej, den kanske kan dutta på en kon själv och så får den mat i en bytta, och så duttar den på en kon själv och så får den mat i en bytta. Den får göra någonting där vi inte är, där den inte behöver hålla på och läsa av oss hela tiden, för vi kommer antagligen göra massvis med olika saker som inte vi har koll på, och hästen står där febrilt och försöker lista ut, jaha, nu står hon lite mer så, och så tittar hon dit, vad betyder det? Vi bara så här, ja, fast det enda som är viktigt är min hand, och hästen bara så här, men det fattar väl inte de typ.
Nej,
så att den är ju viktig liksom, att göra det tydligare, att göra det enklare så.
Ja, alltså jag har ju haft jättemycket sån spänning på Freja. Hon har inte sett liksom sur ut, men det har varit så här, men uppdragna näsborrar och lite runt ögonen och alltså lite öronen bak, så att så här, det är inte jättemycket men det är ändå någonting hela tiden. Och det tror jag ju just har berott på, alltså för jag har experimenterat då och kommit fram till att det är ju för att jag har tränat henne så mycket liksom med signaler från, som kommer från min kropp. Så liksom hela så här miljön i våran träning är ju jag typ. Och som du säger, man som människa är ganska inkonsekvent när man liksom håller på och tror att man gör likadant. Men man är ju, man har ju ganska dålig koll på sig själv ofta. Men sen så plus att jag kan ju fråga om egentligen vad som helst och hon vet inte om det. Alltså hon kommer inte veta vad som kommer komma ifrån mig. Så då är det så himla tacksamt att ha andra miljösetups. Alltså typ byttor eller koner eller hinderstöd eller liksom vad som helst som gör det tydligt att vad man frågar om liksom, för hästen. Som är något annat än bara att jag håller min hand på ett annat sätt. Eller börjar gå. Eller inte börjar gå. Alltså,
Jag vet. Ja. Nej, men när man tänker sig in i hästen som bara står där i en ridbana med en människa. Och så är det liksom, vi har precis bestämt vad vi tycker att vi ska försöka öva på. Hästen har ingen aning. Och så ska den liksom försöka bara, vad i allt jag ser nu, 360 grader nästan, är viktigt. Det är jättelätt att förstå.
Nej. Sen är de ju proffs och de lär sig ju det också, men det är ju, jag tror att det är just det där, ja, men om man har en kon som man alltid gör så här med, så är det liksom tydligt. Men mm. jag kan fråga om rumpa in, bog ut, mm. bog dit, näsan hit, lalala, bara genom att så här, hur jag flyttar min kropp liksom.
Mm.
Och det kan ju dyka upp när som helst. Mm. Så jag tror att det var det, att så här, hon inte spänd av själva liksom, ja, men typ att vi gick eller så, utan att hon var spänd på så här, vad kommer du be mig göra sen, mm. nästa grej liksom.
Mm.
Ja,
intressant.
Mm.
Och jag tänker för de som lyssnar som är på olika ställen i sin, liksom, hur de är med hästar, hur de tränar, så om vi backar tillbaka bandet till hur, ja, men den hästen som kanske har spända öron och rids eller tränas traditionellt, och man ser att så här, men min häst ser nog inte riktigt nöjd ut, då tänker jag att lösningen också är att göra det enklare, be om mindre, och precis som du var inne på innan, Hanna, att även där studera sin häst på med, när min häst är med sina kompisar i hagen, vilar och så vidare, hur ser den ut då, och försöka att lägga träningen på en nivå där man inte lämnar det uttrycket. Liksom. Det var ju också en sak som jag tänkte länge under tiden som jag, i alla fall när jag tränade horsemanship där de sista åren innan jag gick över till belöningsbaserat, så tyckte jag att hästarna såg liksom så nöjda ut efter vår träning. Och jag tänkte att ja, men det här måste ju betyda att det var skönt och hästen gillade att röra på kroppen och den kanske stod och gäspade och det kanske bara såg liksom så här spänningsfri ut. Men sen liksom, när jag fortsatte att lära mig mer om att läsa av hästar och så var det så här, ah, okej, men vänta nu, fanns spänningen innan jag hämtade ur den i hagen då? Eller var det bara så att spänningen uppstod under tiden som vi gjorde det där ridpasset eller vi var ute i skogen? Och sen så hästen lättade ut igen för att det var över.
Ja, precis.
Så att den är ju ganska jobbig att inse. Men lyssnar man på den här podden så vill man nog ändå inse den. Så varsågod. Inte kul. Inte kul alls såklart. Men också jätteviktigt för att så här, förstå mer om vad hästen upplever. Och är det så att man är någonstans i mitt emellanläget där man ger någon bit mat ibland, så är det nästan, skulle jag väl säga, det allra viktigaste läget att vara konsekvent. För det blir oftast allra mest frustrerande för hästen. För att då blir det liksom ännu mer oförutsägbart. När får jag mat och när får jag inte mat? Och när jag väl får mat så får jag inte mat speciellt mycket. Och jag kanske till och med får mat som är väldigt god, typ mot eller hästgodis.
Ja, men och det är väl en jättebra grej att ta med sig, att liksom att så här, ja, hästar tycker om godis, men man är inte alltid snäll bara för att man ger dem en godis.
Nej.
Det kan liksom verkligen skapa inre konflikt och ganska jobbiga känslor snarare.
Mm, verkligen. Både ifall man då gör som många gör, att jag börjar lägga till mat, belöningar eller godis just bara vid de situationer som inte funkar. Till exempel om min häst är jätterädd för transporten, men då är det där den får mat. Och det kan ju bli en ganska jobbig konflikt för hästen, där den å ena sidan då vill ha den goda maten och å andra sidan inte våga vara vid transporten egentligen. Men också, nu tappar jag tråden lite, så du kan plocka upp den. Det känns som att du hade ett exempel
till. Det är väl också om man typ så tänker att man ska tränsa hästen och den inte gillar bettet riktigt, och så ger man en morot samtidigt och så tar hästen bettet. Alltså just vid sådana situationer också, för att då tycker jag snarare att man ska tänka så, ja, men varför vill hästen inte ha bettet i munnen? Det är liksom inte snällt att lägga till en godis för att hästen kommer väldigt gärna vilja ha den där godisen.
Nej, men precis.
Och då missar man ju sådana tillfällen där man har faktiskt möjlighet att läsa av tydliga tecken från hästen också.
Precis. Och det är därför som, så som vi tränar, så är vi ju väldigt noga med att många olika saker leder till mat. Så säg att vi har en ambition, ja, men jag har en ambition om att någon ska rida Sky en dag. Och så ställer vi henne vid uppsittningspallen, då får hon ju samma mat där som om hon hade gått till pausstället och ätit mat.
Ja.
Så att vi liksom vet att okej, men det är inte så att hon gör det bara för matens skull, för hon får samma mat om hon säger nej. Och den blir ju oftast inte när man är i det här liksom mixade läget där man ger lite mat ibland, för då är det ju ganska beroende på att hästen gör det man vill, till exempel står still vid uppsittningspallen, då får den maten, eller man tränar på just precis. Uppsittning till exempel.
Ja, ja. Ja, och där kan det ju faktiskt, som vi, jag brukar, om man har folk som börjar, alltså att det bästa är då att dela upp det nästan, att så här, här är en situation där mat kommer komma, ja. Alltså att, så det blir tydligt för hästen. I den här situationen kan du göra saker för att få mat, eller du kommer få mat, ja, det finns tillgängligt på något sätt. Men att sen aldrig ge det annars, typ om man tränar på paddocken eller så. Eller, ja. Så att det just inte blir det där att hästarna liksom ska gå och vänta på att kanske få mat. Liksom.
Precis. För det är ju verkligen i det där läget när man lätt blir spänd. Och ja, men det vet ju alla människor som någon gång har varit så här hangry. Och det samtidigt inte är så tydligt när mat finns tillgängligt. Det är ju liksom en väldigt berg- och dalbana. Och hästar är ju alltid intresserade av att äta om de mår bra. Ja. Och särskilt om det är någonting gott som erbjuds. Så det blir liksom lite samma typ av upplevelse kan man gissa. Så definitivt liksom struktur och hellre då ge de godbitarna man vill ge alltid på samma sätt i samma situation. Än att ta med dem lite då och då under träningspasset. Det skulle jag också
säga. Precis. Ja, men, och då på ett sätt är det ju bra där, typ som man lärde sig på ridskolan. Så. Ja, du får bara ge hästen typ när du har suttit av. Alltså, för att det blir väldigt tydligt. Och då, det är enda gången hästen kan förvänta sig att få mat. Snarare än att så ge den lite då och då under ridpasset. Det kommer bli mycket mer förvirrande liksom, för hästen.
Precis.
Och det är även fast man själv känner sig snäll när man ger bort något gott.
Jo, det är klart. Ja, och det blir ju lätt också att om man ger mat lite så då och då, så blir det ju lätt att man råkar berätta för hästen att vissa saker den gör är väldigt mycket viktigare eller bättre än andra saker den gör. Och det kommer ganska snabbt sannolikt leda till att det blir inte riktigt den typen av träningspass som man hade önskat, för vissa saker kommer hästen erbjuda mycket mer villigt än andra.
Precis. Ja. Men jag tänker vi kanske ska också säga så här, för man kanske tänker så här, ja, men varför ska man ha egentligen en avslappnad häst? Alltså ja, det, för oss är det så, ja, det är skönt och eller vi tycker att det känns skönt, men alla tänker ju inte att man måste liksom vara avslappnad. Men varför man vill ha en avslappning är ju också för att det är då man kan lära sig.
Absolut.
Man lär sig inte under stress eller liksom, ja, frustration, och det är väl en viss stress.
Ja, men jag tänker också det. Både liksom hög stress för liksom rädsla, men också hög frustration i form av jag vill väldigt gärna ha den här jättegoda maten. Då kan man inte heller lära sig, då blir man ju bara helt blockerad. Man märker ju att hästarna blir liksom inte smarta då, på tal om buffalo som följde efter för morötterna. Så, nej, men det är det. Ja, liksom, det, det är inte...
exakt.
Och sen...
Ja, och det är liksom inte bara på djur. Jag har gått på en så här, men, smärtkurs, för jag har smärta i kroppen och så här. Men, och där så var det en psykolog som pratade om liksom, alltså det var bara väldigt kul att så här, det var exakt samma sak som vi pratade om hela tiden, att man vill vara på så här en lagom nivå liksom. Ja, man ska vara liksom alert och med, men man vill aldrig att det ska bli liksom en stress eller liksom någonting, för att vi människor kan inte heller lära oss. Det finns liksom en hel så här, ja, det finns massor såklart som har pratat om lärande och så, men det var bara verkligen exakt samma med så här, man kan inte vara i för hög arousal, man kan inte vara för stressad, man kan inte vara för rädd liksom, för då händer inte inlärning, utan man måste ha det liksom, alla de här bra liksom lugna motorvägarna som man bygger i huvudet liksom. Alltså bra repetitionerna, så att man ska förstå.
Eller hur? Och då får vi väl säkert både du och jag ganska ofta frågan så här, men det här med koncentrationsansikte då?
Just det.
Anna. Och då, vad vi menar med det är ju att man kan ju tänka lite olika där kring att vissa tänker att om hästen gör någonting som är väldigt fysiskt ansträngande, så är det väl rimligt att den har öronen i någon form av anspänning. Och det Det kan jag ju hålla med om det är någonting väldigt explosivt som att stegra eller liksom göra ett väldigt snabbt kast eller så. Men att den anspänningen sen hänger kvar i 3 volter trav runt människan håller jag inte med om. Och där, om man vill se att det är möjligt att göra det på ett annat sätt än med spända öron och ansikte, så kan man ju titta på dina fantastiska filmer.
Ja, men tack.
Så det går. Det är bara det att
ja,
det är svårare.
Ja, och det är ju en jättebra poäng. Alltså att säga att det är möjligt att göra det utan anspänning. För jag tänker att Freja Stegring har ju haft väldigt mycket spända uttryck. Och sure, det är ju en alltså, jätteansträngning. Men det är ju också typ lite frustration i den. Alltså den är inlärd som... den är liksom inte från början inlärd helt i så här stegvis som jag hade velat, utan att så här, jag har hållit inne på klicket, för att hon lärde sig den liksom när vi höll på i början av våran träning. Och då får man ju en sån liksom, utsläckningskaskad på beteenden, och då har jag klickat för en sån, och då fångar man ju på samma sätt liksom det uttrycket i den rörelsen. Så att säga att det också bara är för att hon tar i. Alltså det skulle jag kunna göra för hon tar i. Men jag är ganska säker på att det har med frustration att göra. Därför att jag också ser henne göra jättemycket, jättetunga grejer där hon inte har ett sånt uttryck. Alltså så här, vända runt på bakbenen, alltså så här, när vi gör så här, galoppsvängar eller gör, kör inkallning, som där vi har tränat liksom utan de här utsläckningskaskaderna och utan frustrationen, där är det ju jättetungt att liksom hela vikten i ett galoppsprång runt ett ben liksom, men där är hon helt avspänd i uttrycken.
Ja, det är ju väldigt coolt. Och jag vill bara säga det, nu har vi nämnt utsläckning ett par gånger. För de som inte är med på det uttrycket, så är det ju alltså när hästen gör någonting där den tidigare har fått mat för samma sak, eller tror att den kommer få mat för någonting, och vi inte klickar längre av någon anledning. Och då kommer hästen antagligen försöka mer och ta i lite mer och ta i lite mer på samma sätt. Som,
ja, men, ja, precis. Man får ju som mer beteende alltså när man håller inne på...
Men ofta med frustration. Så man tränar liksom på det sättet att man använder att inte klicka, alltså eller göra det liksom för svårt för snabbt, så får man antagligen lite större och flashigare rörelse, men med rätt så mycket av de här uttrycken som jag har pratat om idag.
Ja, verkligen. Ja, nej men ja, som förut igen, så här, vad man kan gå på för att tänka så här, okej, men är det koncentrationsansikte eller är det för att hästen tar i, så tycker jag som jag sa förut att så här, men titta på när hästen gör andra saker, alltså har vi alltid det här uttrycket i våran träning eller har vi tillfällen där hästen gör faktiskt saker utan det där uttrycket, för jag menar när man tränar den, det är inte som att den inte är fokuserad eller koncentrerad liksom annars när den lär sig saker.
Precis. Och sen kommer en tredje nivå av det som får göra det ännu mer komplicerat. Om jag tar Epona, så när hon gör sina sådana vända 180 grader i hagen när hon rejsar, då ser hon ofta ut så här i ansiktet och öronen bakåt, mycket anspänning. Precis som hon gör om vi skulle träna i paddocken. Men det tänker jag antingen har att göra med att det gör ont i hennes kropp när hon gör det, för att hon har olika grejer där som pågår. Och eller att hon är ju inriden och tränad traditionellt och skulle bli tävlingshäst och så vidare innan jag köpte henne. Och jag tror att det är också liksom på något sätt hennes naturliga rörelse har blivit så pass kidnappad av liksom träning, så att det fanns liksom tvång för henne i nu ska du fatta på galopp, nu ska du hoppa det här hindret och så vidare, har också blivit liksom så här inbakad i hennes känsla för att röra sig även i frihet. Vilket i sin tur fortfarande är kvar när vi tränar, för vi har inte tränat så mycket i fart av den anledningen att hennes kropp inte riktigt gynnas av det. Så att det är också det här med att vi kan råka få in, precis som med Freja Stegring, där, att vi kan råka få in en viss känsla eller en viss liksom upplevelse i en viss övning och så kan ja. Den hänga kvar.
Ja, själva känslan kan hänga kvar, men jag tänker också liksom själva uttrycket ja. Kan hänga kvar utan känslan. Ja, men det är ju väldigt svårt att säga då vad som är vad.
Alltså, verkligen.
Och det är därför man gärna inte vill träna så att man råkar bygga in ett sånt där uttryck.
Nej.
För då är det så himla svårt att veta. Har den ont? Är den frustrerad? Är det för svårt? Alltså, mm,
precis. Mm. Och likadant, om vi vänder på det, så är det ju också därför som vi inte tränar in öronen framåt på signal, till exempel, för Nej. Att kunna ta ett cute picture. Utan vi vill ju kunna ha hästens öron, alltså hästen ska få använda sina öron till det den vill använda sina öron till, för att vi vill kunna läsa av den så bra som möjligt.
Ja.
Och tränar vi den till att göra någonting annat med sina öron, så vet vi ju inte längre vad det står för.
Nej, precis.
Så det gör vi helst
inte. Verkligen. Mm.
Ja, det går att prata om det här länge också. Har du någonting Verkligen. Som vi inte riktigt har varit inne på ännu?
Jag vet inte. Jag tror inte det. Jag tycker vi har ändå tömt ut ganska mycket.
Nu måste jag tänka på, jag måste bara få dela en så rolig sak. Att när jag hade den här challengen, du vet, så ja. Var det ju rätt mycket nytt folk som inte kände mig. Så 1000 typ som följde mig, 1000 som var nya för mig. Och jag fick jättemycket fina mejl och sådär. Men så fick jag ett mejl och det var så himla kul. Det var en person som, ja men i slutet efter challengen så mejlade jag ut information om medlemskapet och så här. Så var det något mejl som det stod typ, det här är medlemskapet, bla bla bla, ska du med? Och så fick jag ett mejl tillbaka av en person. Och så skrev han så här: nej, jag ska inte med. Ja, det är väl fint det du gör och det är bra att någon gör det, men det blir för mycket. Du är bara mal och mal. Och jag orkar inte lyssna. Ja, men... jag bara, nej, okej. Okay. Ja, det var så roligt.
Så jag, det är väl bara att stänga av.
Du är bara mal och mal. Och ja, jo, det gör jag förvisso. Så nu är jag valt och malt här.
Så det är själva grejen. Men alltså.
Ja, det var väldigt kul. Men om du har lyssnat ända tills nu, så att du lyssnar på vårt malande, så är vi ju glada. Ja, det var väldigt
Verkligen.
Roligt.
Ja, det var kul. Uppfriskande ändå.
Eller hur?
Folk tar sig tid.
Ja, annat. Och berätta det.
Ja.
Ja. Ja. Ja, men tack så mycket för idag, Hanna.
Ja, tack själv. Alltid kul att prata.
Okej.
Okej, hej då.